Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och idag, Fabian, finns det ju risk att det blir lite brusande avsnitt, eller?
Ja, vi ska ju snacka vininvestering. Eller ja, tekniskt sett kallas det ju spekulering enligt Benjamin Graham. För allting utan kassaflöden är inte en investering utan en spekulation. Vi vet att folk kommer kommentera på det om vi inte nämner det.
Precis, det är ingen fundamental analys vi håller på med här, utan det är ren vininvestering. Och tyvärr brukar väl också investering i vin eller spekulationer i vin kanske ofta leder till konsumtion av vin istället. Vill man ha kassaflöden får man kika kanske på LVM eller Naked Wine som vi pratade om för vad är det nu? Det är säkert 20 avsnitt sedan.
Exakt, och nu är det ju så att sossarna har precis kommit ut med sitt nya förslag för miljonärskatt och ett tak på ISK. Så vi tänkte att man kanske måste ha lite idéer på alternativa investeringar så man kan få kvar sina surt förvärvade slantar. Eller vad tycker du, Niklas?
Precis, för det är ju som så. Vi har en ganska hög alkoholskatt i Sverige och moms för den delen. Men så fort du har köpt vinet och du ligger i vinkällan eller i garderoben eller någonting, då kan de inte beskatta. De kan inte komma dit och plocka ut några centiliter varje år. Så det här är ett sätt att skydda sig från en eventuell skatt kanske. Eller man får tak på ISK som de pratar om. Och det är lite speciellt avsnitt nu. Dels pratar vi om annat än aktier förstås, men det blir också lite speciellt för vi har faktiskt med oss väldigt många gäster för att komma med sin åsikt om det här ämnet. Vi kommer först prata med Alf Tumble som bland annat är vinskribent på DN och som driver podden tillsammans med Petter som är den andra gästen. Och Petter känner ju många till som artisten Petter förstås, men han har också ett antal restauranger där han bland annat har en ganska gedigen vinkällare. Han har också stort vinintresse, är vinimportör, ja, och så har de den här podden Dela en flaska också förstås. Så de kommer vi snacka med om, och då kommer vi prata lite mer allmänt om vin. Vi kommer prata om intressanta trender, vad som driver priser vin och så vidare, hur man bygger en vinsamling. Sen avslutningsvis så kommer vi prata med Alex från Rare Wine Invest. Och det här är faktiskt jättekul. Det är ett sponsrat samarbete vi har med dem. Men det var faktiskt vi som hörde av oss till dem för vi tyckte att de har faktiskt en jädrigt bra tjänst för att kunna investera i vin på ett väldigt, dels faktiskt skattemässigt effektivt men också kostnadseffektivt sätt. Så vi tyckte att det kändes inte mer än rätt att ta in dem, prata med dem och låta dem berätta om deras tjänst, hur den funkar, och sen kan man kolla in dem i någonting som skulle passa en om man är intresserad att investera i vin. För vi dras ju som sagt med väldigt mycket skatter och avgifter både för om man ska handla med vin i Sverige.
Ja, framförallt så får man ju insikt i hur man faktiskt kan investera i vin. Det är inte bara köparen och ställaren på hyllan. Det krävs ju mycket saker för att den ska behålla och appreciera i värde.
Men precis, så Rare Wine Invest kan ju vara ett jättebra alternativ just för om man verkligen ska se som en investering där de faktiskt sköter lagring och alla de här bitarna också. Så det är intressant. Så lyssna på den delen också. Det blir en liten intervju med honom också kring vad som driver priser också och hur man ska tänka kring det. Så jätteintressant.
Med det sagt, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att investeringar är förknippade med risk.
Denna veckan sponsras vi återigen av Fidelity International och deras fantastiska fonder som är med oss igen den här veckan. Och vi vill den här veckan lyfta upp någonting som verkligen varit på tapeten senaste åren, och det är förstås hållbara investeringar.
Fidelity ser inte hållbarhet som någon fluga utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det bör vägas in i varje investeringsbeslut. Lika djupt som man granskar sina portföljbolags tillväxtmöjligheter, då tittar man alltså även på just hållbarhetsarbetet. Man är även väldigt engagerad i framtidens teknik och utveckling. Det är en huvudpunkt i många av deras fonder.
Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni förstås på deras hemsida, fidelity.se, som vi länkar till i avsnittbeskrivningen, eller på någon av de stora plattformarna och nätmäklarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank eller nätmäklare redan idag och så letar du upp någon av Fidelitys många fantastiska fonder.
Kom ihåg att investeringar kan både öka och minska, och du kan förlora pengar. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet, och investeringar på tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity.
Denna vecka sponsras vi av inga mindre än Expecunia som är på väg till börsen. Och med oss för att berätta mer om Expecunia har vi bolagets grundare och vd Daniel Moström. Välkommen till podden, Daniel.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Kan du berätta lite om Expecunia? Vad gör ni för någonting? Vad är er affärsmodell?
Jo, Expecunia är ett svenskt green tech-bolag. Vi utvinner kryptovalutor med hjälp av solenergi som motverkar vår produktionskostnad. Och vi har en IT-modell som anpassar vår verksamhet mot optimalitet. Och sen så är det viktigt att i den här sammanhanget att vi tar ingen aktiv kryptorisk, utan vi tar mer karaktär av en skalbar industriell process.
Just det, för ni säljer av egentligen kryptovalutorna så fort de har minats, va? Ni sitter inte och håller något lager.
Ja, precis. Så att vi har valt det strategiska valet att helt enkelt realisera kryptovalutorna direkt för att minska risken. Vi tycker det är ett bra val, helt enkelt, i en volatil marknad.
Något som är intressant där som nämner är just med solceller, och det känns ju som en stor del av det här caset att det är men green tech egentligen, och det har ju varit väldigt mycket prat bland om det, att det är slöseri på energi, menar man på, att utvinna kryptovalutor, inte minst nu efter att Elon Musk var ute och twittrade om det lite grann. Vad är er syn på det och hur tacklar ni det problemet?
Ja, nej, men det stämmer ju, men vi tycker ju att vi har en grön lönsam lösning på kryptoutvinningen, och el är ju vår huvudsakliga råvara och kostnad, så att växla den här råvarukostnaden till ökad bruttomarginal gör ju oss väldigt unika, och det samtidigt då minskar ju klimatavtrycket. Så därför bygger vi egna solcellsfält i mycket stor skala. Så att det drar mycket elektricitet, det är egentligen inget problem för oss. Det är snarare en möjlighet. Liksom.
Du har varit inne lite på det, dels att ni realiserar det ni minar direkt och att ni kör grön energi. Men hur särskiljer ni er i övrigt från era konkurrenter? Vad gör er unika jämfört med traditionella miners?
Alltså i en traditionell uppsättning så åker man egentligen bara och söker var hittar jag den billigaste energin. Och vi börjar egentligen med hur bygger man en sån här verksamhet så lönsam och så stabil som möjligt. Och hur skapar man sig själv en komparativ fördel gentemot andra. Så att den här processen som vi har tagit fram, den har ju blivit liksom cirkulär. Och den självförstärker ju vår verksamhet istället. Och vi är helt agnostiska när det gäller vilka olika typer av krypto som vi tar fram. För vi tar ju hela tiden bara fram det som är mest lönsamt, och så säljer vi av det till euros då, direkt. Så där tar vi då ingen teknisk risk i utrustningen, och vi tar ju heller egentligen ingen energirisk sådär heller.
Och Expecunia har ju på sätt och vis spunnits ut ur Topright. Topright Nordic gjorde ju, som också är börsnoterat, de gjorde ju en, delade ut egentligen aktien Expecunia till sina aktieägare. Har ni någon samarbete i övrigt med Topright?
Ja, alltså Topright är ju ett bolag som jag har varit med och byggt upp, och Topright är ju också inne på den gröna sidan, men vi jobbar ju inom Topright även med byggnationer av olika saker. Så att det finns ju tankar om att vi kan samarbeta där framöver. Det var ju så här, det här projektet, det började 2016 och vi bolagiserade 2018, och då gjorde vi det tillsammans med Topright-människorna. Så det var därför som Topright ägde en bit av Expecunia som vi sen då delade ut till Toprights ägare för att skapa en ägarspridning helt enkelt.
Och något som jag tycker är ganska unikt med det är väl att alltså väldigt mycket börsnotering som sker nu är ofta ganska mycket förhoppningsbolag, ganska mycket olönsamma bolag. Er ekvation är dock ganska enkel. Ni är väl till och med redan lönsamma idag?
Ja, vi har varit både lönsamma och kassaflödespositiva ganska länge. Alltså, parametrarna i bolaget ser ut så här att vi har ungefär 1500 aktieägare. Vi omsatte 5,7 miljoner 2020 med 2,1 miljoner positivt. För Q1 21 så omsatte vi 4,4 miljoner och 2,2 miljoner positivt. Vi har ett eget kapital, knappt 33 miljoner, skuldsättning på 10%. Och vi har ett positivt kassaflöde i Q1 med 1,4 miljoner. Då var kassan 5,1 miljoner. Så att, ja, jo, det ser ganska bra ut i förhållande till andra. Jag är ju stark anhängare av att man ska liksom fokusera på lönsamhet och tillväxt och en tydlig affärsmodell i verksamheten.
Det gillar ju vi också faktiskt, både jag och Fabian. Två följdfrågor på det. Dels, vad ska ni på börsen göra? Tar ni in pengar till någonting? Vad ska ni använda dem till? Och hur ser tillväxtplanen ut framåt? Hur ska ni växa?
Ja, att expandera nu är ju helt rätt för Expecunias affärsplan. Vi har ju nyligen förvärvat en mycket stor sajt, Zinkum, som är ett gammalt zinkverk. Och det kan vi skala väldigt stort genom investeringar. Så det är ju precis därför vi behöver tillväxtkapital. Så vi springer ju bara allt vi bara kan för att öka helt enkelt. Vi ser ju fler förvärv. Vi ser ju fler etableringar som möjliga framöver. Vi tittar ju naturligtvis på det. Och sen så finns det ju olika typer av skalbarhet i affärsmodellen i någonting vi kallar Expecunia Share. Så att vi känner oss ganska oberörda när det gäller den här marknadssvängningarna, för det är ju, vi är relativt okänsliga för det i vår lönsamhetsgrund, vilket gör att vi kan bara fokusera på att växa vårt bolag.
Hur ser erbjudandet ut? Hur mycket ska ni ta in? Vilka tecknar?
Ja, vi tar in 45 miljoner kronor och bolagsvärderingen för pre-money är 161 miljoner. Teckningskursen är 6 kronor per aktie och sen så tecknar vi själva styrelse och ledning i den här IPO:n. Så vi tycker att det här är ett bra erbjudande som kommer att attrahera många. Det borde det göra.
För transparensen skulle jag också nämna att jag sitter på lite aktier i Expecunia. Och med det säger vi stort tack till dig, Daniel, och Expecunia.
Tack så mycket.
Är du intresserad av att investera i Expecunia? Ja, då är teckningsperioden fram till 9 juni. Och första beräknad handelsdag är den 21 juni. Det går att teckna digitalt med BankID via Akkurat fondkommissions hemsida eller genom din vanliga internetbank. Stort tack till Expecunia.
Då säger vi välkommen till podden Alf Tumble och Petter, som dels vinentusiaster, vinskribenter och har i podden Dela en flaska. Men för de som inte känner till er sedan tidigare, vill ni ge en kort presentation? Och Petter kanske kan börja.
Ja, kort presentation. Jag är artist och textförfattare i grunden. Och sen gör jag massa andra saker, föreläser och entreprenör och driver även ett hotell i Åre som heter Granen. Men har varit djupt involverad i vin sen i alla fall 2012-13 skulle jag vilja säga, och slog ihop mina påsar med Alf då, som vi också har skrivit två böcker med, Vin som funkar och Nebbiolo som funkar, plus att vi har då, som du precis nämnde, den här podden Dela en flaska.
Ja, det är jag som Alf då. Kul att vara med i er podd. Vi har, som Petter sa, vi har gjort ganska mycket grejer ihop när det gäller vin. Jag började kanske min vinbana lite tidigare än Petter med utbilda mig till sommelier, fast jag har aldrig jobbat som sommelier, men jag har skrivit mycket och skriver i Dagens Nyheter sedan 2013. Och sen, ja, jag samlar grejer, håller provningar och sånt. Och det är en grej kanske inte ska glömma, Petter, det är att du och jag samlar ju på vin också.
Det gör vi, och att jag är sommelierutbildad också, det glömde jag säga faktiskt. Nej, jag samlar nog väldigt mycket på vin faktiskt.
Var kommer intresset för vin ifrån?
Jag har alltid tyckt vin har varit spännande och har inte alls varit fascinerad av sprit på samma sätt. Och jag gillar egentligen i regel, tycker jag, om viner som inte har för mycket alkohol. För jag vill gärna kunna dricka mycket vin utan att bli för berusad helt enkelt. Jag tycker det liksom är någonting som nästan hindrar processen. Och jag kom i kontakt med vin när jag var ung, liksom, via mina föräldrar. Min mamma köpte lite vin ibland på Systembolaget och höll lite koll på vad som skrevs faktiskt i Dagens Nyheter och sådär. Och kunde ibland flaxa iväg Systembolaget och köpa något släpp liksom. Och sen när jag fick börja dricka alkohol så var det vin jag började med. Sen så gick det liksom aldrig riktigt vidare. Men det som hände var att jag alltid drömt om det här med att förstå vin och fatta. Det har alltid känts som att det har varit liksom någonting som har varit en, faktiskt måste jag nästan säga, en klassfråga. Att det har varit någonting med vett och etikett och att det har varit någonting som är lite förnämt, ungefär som att man kan prata franska helt plötsligt. Eller jag brukar säga rävjakt och cylinderhatt. Och det är lite det jag och Alfa liksom vill att ta ner på jorden. Och vin för mig blev också, när jag upptäckte det och liksom började förstå vin, så blev det helt plötsligt som att fan, jag upptäckte musik på nytt. Jag kommer ihåg när jag kom i kontakt med musik, där man hittar en låt och så hittar man en producent och så hittar man, den där producenten har gjort flera låtar med den där och så där. Det är liksom egentligen samma värld liksom. Och för mig blev det verkligen som att öppna Pandoras ask. Det har varit bara galet. Jag har varit helt besatt och har typ varit det från dess.
Ja, alltså man upptäcker nog lite vin på samma sätt, tror jag. Oftast är det väl inte att man föds ju inte med att man kommer växa in i en vinperiod någon gång. Men däremot så tror jag att man kanske efter man har fyllt så här 20, att man börjar, det beror på, jag rörde mig väldigt mycket i restaurangmiljö. Jag spelade skivor, DJ-ade ganska mycket utomlands. Och då var det alltid så, var man i Italien eller Spanien så käkade man alltid middag innan. Från klockan 10 till 2. Och då drack man alltid, i Italien drack man italienska viner. I Spanien drack man såklart spanska viner och i Frankrike franska viner. Och då anade man liksom, då kände man ju så här, fan, maten och drycken hänger ihop i de här länderna. Att det är en del av deras gastronomi. Och det är ju ingenting vi föds med, att i Sverige har vi en svensk husmanskost och så dricker vi. Vi kanske föds med snaps och nubbe, men det är ju inte lika måltidsvänligt liksom som snaps och nubbe, snaps och öl kanske man säger. Men så där någonstans trillade det på lätten ner för mig, att jag sa, fan, vin är någonting mer än bara liksom någon slags berusningsdryck. Och sen så började jag plugga, och när man väl börjar plugga, då är det ju kört.
Ni nämnde ju att ni hade, nu var väldigt intresserad av att samla vin. Började ni samla på viner, och rent generellt, hur börjar man med att bygga en vinsamling?
Jag började med att man, när man pluggade till sommelier, så fick man ju testa en jäkla massa olika viner. Och man var ju, jag tror många tycker att det är fascinerande att man kan lagra vin, och om man lagrar vin att de då ska bli bättre. Det är det man har. Det är så man tänker i alla fall. Sen tror inte jag att alla tycker om mogna viner. Men man vet att vinerna kan, dels kan de bli bättre och dels kan de öka i värde om man sparar rätt flaskor. Så just det, jag började köpa 3 flaskor av viner jag tyckte om. Och så drack jag en ganska omgående, och så drack jag en efter 2 år. Och så sparar jag en lite längre. Och så, det är ett bra sätt att lära sig hur vin utvecklas. Så för mig var det nog rent så här studiesyfte som jag började. Sen till slut, så det går ganska fort att komma upp i ett par 100 flaskor om man inte överkonsumerar.
Alltså, jag tror att jag har liksom, precis som många män tror jag, en jävla samlarådra i mig, hamstra grejer liksom. Och jag började ju samla på skivor när jag var 7 år gammal, vinylskivor. Och sen så övergick ju det där till sneakers ett tag. Och jag köpte ju så pass mycket sneakers att jag började spekulera i sneakers också. Jumpadojer liksom. För de kunde ju sticka i. Idag kan du ju köpa ett par skor för 3-4 tusen spänn som släpps på något så här limited edition släpp. Och de samma sekund är värda 25 000 utanför butiken. Så det är en otrolig värdeökning. Men jag köpte ju vin också som Alf, precis på samma sätt. Tänkte liksom lära mig förstå utvecklingen. Men sen så upptäckte jag viner som var så fantastiska med ålder, och då började man liksom gå tillbaka och försöka hitta mer grejer. Och sen, jag köper ju, jag kallade mig själv också för Nebbiolo Prepper. Alltså, Nebbiolo är ju en druva som är väldigt tålig för lång lagring.
Han är precis jäkligt tacksam och lagrad.
Ja, verkligen. Och jag preppade ju då, har ju preppat lite väl mycket, så jag har liksom köpt väldigt mycket Nebbiolo, för jag vet att så här, om det är så att liksom det blir världens drive på de här vinerna, så ska jag kunna sitta och dricka dem i gott samvete om 20 år. Och man har sett också prisutvecklingen på klassiska Bordeaux-slott, hur de liksom, stora Bordeaux-slott, vad de kostade för 20 år sedan och vad de kostar idag. Alltså det är otroligt vad viner är ju liksom, det är en aktie som aldrig går neråt, den går ju bara åt ett håll, det är så. Det är sjukt.
Men även om jag tror varken du eller jag kanske har investerat i vin för att sälja, utan vi har köpt vin som vi tycker om för att ha en en drickhorisont på dem under en ganska lång tid. Men det blir liksom, som sagt, man förlorar ingenting. Man vet att de går att sälja om man skulle tröttna på.
Alltså, exakt, och jag skulle säga så här, och det vi måste ändå säga. Jag köper ju vin väldigt mycket, så övertalar jag mig i själva klicket eller köpet att så här, fan, det här är ändå värt, det här kommer bli värt mycket pengar framöver och sådär. Men jag vet ju innerst inne att det där kommer ju aldrig säljas, utan det kommer ju jag dricka upp själv eller bjuda mina kompisar på. Det är liksom så det är. Och vi var ju på middag hemma hos mig här för ett tag sedan. Då hade jag en Latache 2015. Och det var jävligt bra stämning vid det här bordet. Det var vinfolk. Och då kände jag så här, vet du vad? Nu öppnar jag den här. Jag tänkte bara för mig själv. Och jag överväger inte det beslutet speciellt länge, utan jag gick och öppnade den där. Sen började väl någon kolla runt på WineSearch och vad den där var värd nu i dagsläget. Men det är just så jag vill också konsumera vin. Så jag köper vin kanske med en sorts brasklapp av att så här, motivera köpet som att jag gör en bra affär. Men jag vet att det kommer hamna i magen på mig själv ändå till slut.
Jag har hört en del sådär som om man köper till exempel en låda med Chateau de QM till exempel. Och så tanken att man håller dem i kanske 40 år. Och så kan man dricka en av flaskorna och så sälja resten. För då liksom bekostar de andra flaskorna man säljer den man drack upp. Men jag tänkte, Peter, du har ju också det med... Alltså, dels har du din privata liksom, samling då. Men du har ju också en vinkällare på Granen i Åre. Där finns det ju ändå måste det ändå finnas ett perspektiv med försäljning. Alltså hur väljer man upp, bygger man upp en sån vinsamling? Dels för att det ska passa med mycket mat. Men framförallt också, hur vet man vad folk kommer efterfråga för någonting?
På Granen har vi ju ändå valt en tydlig vinprofil. Till skillnad från ganska, jag skulle nog säga det, att många restauranger... Jag skulle vilja påstå att en av de restaurangerna i Sverige som också har en sån jädra tydlig inriktning på bara ett land, som inte kanske är just Frankrike, är ju, vad heter det, Heaven 23 eller vad det heter, nere i Göteborg i ett av tornen där nere. För de har ju en enorm österrikisk lista. Jag satsade ju på Nebbiolo och framförallt bara i Piemonte. Och insåg att jag kunde köpa ganska mycket gammal Nebbiolo för några år sedan, och då köpte jag på mig extremt mycket gammalt för att jag ville att man skulle kunna komma in och redan nu kunna dricka gamla viner men inte behöva betala liksom 1,50 miljarder för det, utan att verkligen kunna köpa det liksom i restaurangen och känna att det här kan jag göra med gott samvete. Så jag investerade ganska häftigt och ganska kraftigt i den här källaren för att bygga upp den, för att jag vet att över tid har man möjligheten med likviditeten att ligga ute med de här pengarna under en längre tid, så kommer de ju sakta tillbaka, men sakta men säkert. Vinerna blir ju sålda över tid, och jag skulle säga att vi idag snurrar ut ungefär en, första året snurrade vi ut kanske en femtedel av källaren, och idag snurrar vi kanske ut en sjättedel, en sjundedel, för att vi har köpt på sig himla mycket. Men vi har också bunkrat för framtiden, för att tänka att det här kommer vara jättejobbigt att köpa in om några år. Och tittar man på utvecklingen på vinområden, får du rätta mig om jag fel, Alf, men det är väl ändå Barolo som är det området som har stuckit mest rent procentuellt, även mer än Bourgogne och Napa de senaste året.
Ja, det är det. Jag fick lite nya stats idag faktiskt från Systembolaget, att från 2015 till 2020 så har Barolo ökat i försäljning med 200%. Så det är ganska mycket. Och då pratar vi inte kronor. Priserna har också gått upp ganska rejält. Men jag tänkte det där med Granen och vinkällare på restaurang. Det är liksom en lång... Man måste ha väldigt lång horisont på att bygga en källare. Man kan inte...
Det är ett hantverk. Man får hålla på länge och göra rätt val.
Och fylla på liksom den hela tiden med... Det kan vara tradigt att köpa samma producent i flera årgångar. Men om det är någonting man tror på, så är det liksom... Det är nog lätt att man springer på nya bollar hela tiden. Men om man ska bygga liksom en vinkällare som de har på Djuret eller på någon sån här toppkrog där de har, då krävs det lite det krävs att man har tid och pengar.
Vi ska strax hoppa in lite mer på just det här, diskutera de här prisuppgångarna och så, och vad ni tror driver priser och så. Men jag tänkte bara stanna kvar i två sista frågor kring som privatperson, om man ska samla på vin eller, och framförallt även då för att dricka viner. Dels liksom, några korta tips, hur ska man tänka kring lagring av viner? Och det andra jag tänker på är, vad är vanliga nybörjarmisstag som man gör? Jag tänker själv när jag började köpa vin och byggt vinkällare så sprang man framförallt, man ville gärna fylla upp den där fort för att den såg så tom ut. Och då sprang man ut och köpte alla möjliga konstiga grejer och sen så insåg man ju efter kanske ett, två år att så här, det där är ju inte riktigt de typer av vin jag gillar och nu ligger de ju bara kvar och skräpa där i princip. Vad är vanliga som nybörjarmisstag och hur ska man tänka kring lagring av viner?
Du nämnde det precis. Jag gjorde exakt den där grejen också. Jag ville fylla upp en källare ganska snabbt. Jag tycker, Alf, du har ju ändå en väldigt vettig, strategisk liksom vinkällarbyggande i vår gemensamma källare. Alltså jag tycker du verkar verkligen plocka dina grejer.
Men jag tror att som nybörjare ska man nog man ska inte köpa för mycket av varje. Alltså jag tror man ändrar väldigt lätt sin smak. Om du gillade Bourgogne när du började och så kanske du snöar in på Malbec från Argentina. Sen tre år senare undrar du varför du köpte den här Malbecen kanske. Så man ska nog inte köpa för mycket av varje. Som sagt, tre flaskor är ganska bra att börja med av varje. Man köper en som man kan dricka ganska omgående och nästa en mellanlagrar och en tredje långlagrar. Men det brukar vara ganska bra om man inte hittar något, kanske en sexpack då något. Men inte, sen tror jag att man går ut och köper lite av varje kanske inte gör någonting. Det beror ju på om man ska ha källaren till, om man ska ha den till att lagra eller om man bara ska ha den för att ha tillgång till vin. Det kan också, jag vet många som har vinkylar modell större där man har vin som bara, de är redo att dricka, som ligger bara där för att det är praktiskt och har dem i rätt temperatur. Så det är väl lite olika, men bygger man en källare, rent fysisk källare, då tänker man att man ska lagra länge. Och då kanske man måste nog göra klart för sig själv, investera i vin för att tjäna pengar på det eller om man ska investera i vin för att dricka det. Det är två ganska vitt skilda strategier.
Det är exakt så man ska göra. Man ska nämligen, om man är nybörjare och vill bygga en vinkällare, om man bygger den i sin garderob eller man gör det hemma eller hur man nu gör liksom, eller man har en vinkyl eller så, så skulle jag säga så här, lägg gärna lite mer pengar på att köpa rätt grejer som du kan lagra, som typ bra Bordeaux, bra Bourgogne, bra Napa eller bra Piemonte till exempel, eller Brunello eller någonting sånt. Det kanske får kosta lite mer, men du vet att du behöver köpa, du behöver inte köpa 12 flaskor, men du kan köpa två varje eller någonting sånt. Och sen köpa ganska mycket husviner som är liksom, och när jag menar husviner, det är mer så här alldagliga viner som, ja, men i mitt fall väldigt mycket Langnebbiolo till exempel, eller Beaujolais, eller så här grejer som man liksom dricker lite i förbifarten bara. Och sen så kan man ta fram de här andra vinerna när man vill göra det, eller om man nu ska spara dem för att de ska öka värde och sälja dem senare. Jag gjorde ju misstaget precis som du nämnde. Jag köpte jättemycket för att fylla min källare. Sen har jag också haft en liten benägenhet att när jag gillar någonting så kan jag liksom overdo it. Ja, så att jag gillar Mon Privato jättemycket av Giuseppe Mascarello, men jag behöver fan inte 24 flaskor av 2014. Ja. Det liksom räcker med 6 kanske.
Och när det kommer till lagring och framförallt investering av vidare, vad driver prisutvecklingen?
Tillgång och efterfrågan.
Ja, och just nu säger
priser, vet du vad Alf, bästa exemplet har haft, det är ju Bulotto 2013, Monvilliero vingårdsläge. Fick 100 poäng av en journalist. Helt plötsligt så bara alla ville köpa det här vinet. Vinet stack med, ja, säkert 100%.
Lätt, lite mer till och med. Men exakt, och det är det. Jag tror att efterfrågan idag är ju större. Har aldrig varit så stor. Det är så många olika marknader och länder som kan tänka sig att köpa vin. Och som är intresserade av vin. Så jag tror vi kommer bara fortsätta att se liksom ökningar på flera områden än vad vi ser idag. Vi ska kanske inte börja några spaningar så här, men både tyska och österrikiska toppviner har ju liksom inte stuckit. Men de kommer säkert att göra det när den amerikanska marknaden och den asiatiska marknaden får smak för det. Så,
ett annat bra exempel tycker jag är ju i Piemonte, ta Roberto Conterno, alltså Giacomo Conterno som har det här vinet Monfortino som är det dyraste nu, och det är klart att flera höjer sina priser för de vill ligga i samma klass som honom med det vinet, och det är också en prestigefråga. Gaia höjde helt plötsligt sina viner med hur mycket som helst från ingenstans, och man fattar inte ens varför, för de har ganska stor produktion, men det är också för att man vill ligga i det där toppskiktet. Och sen var det ju faktiskt så att Giacomo Conterno gick in i Alto Piemonte producent som heter Nervi, Gattinara framförallt, och helt plötsligt så steg de vinerna med 150 spänn flaskan för att det stod Conterno på flaskan helt plötsligt. Och då han var, den årgången som den årgången där den namnet dök upp på etiketten, den var inte hans ens inblandad i den skörden överhuvudtaget. Bara det faktum att han hade köpt in sig i den här vingården gjorde att priset stack direkt liksom. Och det är väl samma sak som det är på börsen, antar jag, när något stort bolag går in i något lite mindre bolag så som är noterat, så sticker den aktien såklart. Det säger sig själv.
Det som, men tillbaka, frågan där bara, det som driver är väl ett, tror jag, alltså det är väl liksom vad det skrivs om viner. Det driver upp väldigt mycket. Och det, idag är det inte liksom bara vinjournalister och skribenter, utan det är influencers, det är sociala medier. Det är det som skapar hype. Det är så lätt, mycket lättare att skapa hype kring viner idag än vad det var för 10 år sedan.
Ja, trender och sen de här sakerna som jag var inne på. Jag tror också att de trissar upp varandra i områdena. Det var lite det jag menade med i just Piemonte. Jag tror det är samma sak i Bourgogne också. Men sen är det så här, de har allokeringarna blir bara tajtare och mindre och mindre. Och sen blir det en dålig skörd. Det vill säga att det är ett tufft år och de får ut ett litet skördeuttag, fast de gör fortfarande ett bra vin med det de får ut, så sticker ju priserna också. Men en producent som Roberto Verzio, som har ett skördeuttag, hans viner är dyra av bara farten för att han kan inte göra så mycket. Så det är tillgång och efterfrågan rakt av.
Det låter ju som att det är ganska mycket också vad som står på etiketten. Alltså som du säger, när det kliver in en producent och bara sätter sitt namn på en etikett från egentligen en annan vinmakare, så sticker priset. Finns det också det elementet av, om man tänker som de flesta samlar prylar, bilar, frimärken, sneakers, vad det är. Ibland kan det också vara så att det kommer någon defekt eller någon rolig grej, så blir det liksom lite historiskt och kuriosa, så folk vill samla på det också. Finns det i vinvärlden också, eller är det framförallt att man jagar poäng?
Det finns jättemycket av det, och det är ju snarare i form av specialutgåvor. Det kan vara liksom etiketter som är gjorda av konstnärer, champagne som är gjort med en designer. Specialutgåvor också i form av olika storlekar, som senaste spekulationsobjektet var väl liksom när Salon Champagne skulle släppas in 2008, som är då en jättestor årgång i champagne. Men istället för att släppa 2008 så släppte de, buteljerade de bara den på Magnum och sålde den tillsammans med 5 andra champagne i en stor trälåda för 80 000 kronor.
Jag köpte in den till Granen som en ren investering, och den är fortfarande intakt. Jag vill också bara nämna att ikonproducent i Soldera till exempel, vinmakaren går bort. Den sista årgången kanske sticker i pris just på grund av det också. Så det är
sådana här saker. Ja, exakt. Sådana här liksom, sista årgången med en känd vinmakare kan dra upp priset. Men just att det görs liksom limited editions på olika sätt, det förekommer absolut. Och det är väl kanske, jag menar, alla försöker göra sitt bästa vin också. Att man kanske att man döper det till något speciellt. Liksom, man kallar det för en vingård som man kanske hittar på namnet på. Alltså det finns lite olika. Men det är ju, jag tänkte jämförelsevis, vi pratade också om Petter, med etiketter med konst på, att det har ju också varit att man har försökt att uppa värdet genom att ha en känd konstnär som gör etiketterna. Sen finns väl några som också har gjort lite så här dyra flaskor, tror jag, med liksom diamantinfattning och sånt, men det är ingenting som man ser så ofta.
Det är inte så vanligt, men jag skulle också säga att av alla de här, många av de producenterna som vi har nämnt nu är ju oftast producenter som gör ganska liten produktion, och därav det här med tillgång och efterfrågan resonemanget. Men där det fortfarande kan vara ute liksom och svaja lite grann är ju till exempel 2010 årgång Bordeaux, priserna drevs upp till liksom monumentala liksom höjder, och sen så helt plötsligt så blir inte köpkraften lika stark som man har förväntat sig. Där har man, faller man tillbaka lite grann. Och det är samma sak med champagne. Att det är svårare för dem att de ska sälja sina champagne eller de här vinerna från Bordeaux. När man vet att det görs, speciellt mot Tonne Rosé, man vet att det görs väldigt mycket flaskor. Och då undrar man, kanske, alltså jag kan ifrågasätta det lite grann, för där handlar det inte riktigt om, egentligen om tillgången, utan det är ju, man har bara bestämt sig för att det ska vara dyrt helt enkelt. Och, ja.
Jag menar, det handlar så jättemycket med Dom Perignon, även fast vi gör 1 miljon flaskor liksom, så det är inte... Det har inte riktigt stämt med efterfrågan.
Nej, och det var det jag tänkte på. Det är ju samma sak man ser om klockor till exempel. Du kan ju inte gå in och köpa en Patek Philippe eller vissa Rolex-modeller hur som helst. Det är ju liksom en fejkad efterfrågan. Vi har till och med sett, eller tillgång menar. Vi har till och med sett att vissa klockmärken har gått ut till sina butiker, till butiken och köpt tillbaks klockor för att det varit för dåligt tryck på försäljningen. Bara för att liksom skapa illusionen och att det är svårt att få tag på. Och jag tänkte på det, vi skulle titta lite på vad ska man tänka på, vilka faktorer man ska titta på som investerare i vin? Alltså vad tror ni är intressanta saker att investera i? För jag tänker på, vi hade med oss till exempel Alex i podden från Rare Wine Invest, och han pratade bland annat om det att ett misstag kanske visar ju att många tittar till exempel in på Bordeaux, men problemet med Bordeaux är att det är stor produktion som ni säger, och dessutom är det väldigt många som lagrar Bordeaux, så att det finns liksom alltid mer gammal Bordeaux jämfört då med till exempel Bourgogne där det görs väldigt lite produktion och det kanske dricks tidigare. Samma sak med champagne som också ofta dricks tidigare. Vad finns det för sådana faktorer? Vad skulle ni titta på om ni bara var ute och tittade efter prisuppgång?
Alltså om jag spekulerade i vin, då skulle jag köpa... Jag skulle försöka rota fram upcomers i typ Napa. För där tror jag prisutvecklingen kan gå ganska snabbt upp. Sen så tror jag att Piemonte är ju ett sånt ställe där vinerna kommer öka också över tid. Bourgogne tror jag att det är, liksom, det är så urspårat nu så att jag vet inte vad du säger allt, men det är... Det är liksom...
Nej, både Napa och Bourgogne kan det vara svårt kanske att räkna hem, liksom göra någon direkt avans fort. Däremot så vet man att får du tag på flaskorna så kommer du alltid kunna sälja dem dyrare. Där är mer också att vad man får tag på. Alltså, du kan inte gå in i en butik och köpa en Latache. Du måste vara på en medlemslista och få förtur och köpa en jävla massa andra viner för att få tillgång till att köpa den. Så det där är lite klurigt. Men om man ska se, jag tror att man ska, en strategi är att man köper viner från kända producenter som har bra ratings och säljs dyrt, fast man behöver inte köpa deras premiumviner, man behöver inte köpa deras liksom guldviner. Man kan liksom köpa, om vi får i Piemonte som Giacomo Conterno, så kostar hans Monfortino 700 euro eller något sånt där. Man köper hans Barbera idag så kostar den 40 euro. Men den kommer kosta 100 euro om 5 år. Det är ganska övertygad om. Och det är mest för att det, han är ett varumärke mer än... Och vinerna i sig är inte liksom... det är bra kvalitet på båda, men det är liksom... Där kan man lite grann, man går in och köper en producents andra viner. Det kan vi också, man kolla på Bordeaux, att man går in och köper första slottens andra viner. Som troligtvis också kommer stiga lite grann.
Jag skulle säga det är exakt samma sak om till exempel Harlan Estate. Kan du köpa Maiden istället som är andra viner. Men som nu också börjar sticka i värde liksom. Jag kan känna spontant när det gäller vin överlag att jag kan bli så här provocerad utav det också. Jag kommer ihåg jag satt med Daniel Crespi som har djur, restaurangdjuret, och så drack vi någonting och så, som var dyrt från Piemonte, och så bara tittade vi på varandra och så sa vi liksom så här, fan det här är bra, men så sa vi så här, man vill inte ens att det här ska vara bra. Man vill liksom att det ska vara dåligt, för man är så jävla arg på den här producenten som ska ha så sjukt mycket pengar för det här vinet.
Kan man titta på olika typer av makrotrender för att kanske få koll på vilka viner som i framtiden kanske kommer öka värde? Jag vet inte, till exempel klimatförändringar eller ökat intresse från Asien eller, och så vidare.
Det kan man göra absolut. Jag tror man kan kolla på områden som är på gång som inte har... Så där det liksom inte har hänt ännu. Jag tror mer att man gör kanske den spaningen att Asien och USA är intresserade, men det först måste vinerna synas och hamna på restauranger, helst i New York, och sen köps de för dyra pengar. Så, och då är det liksom till exempel Tyskland och Österrike som vi är inne på är ju inte riktigt så hypad än, även fast de har funnits länge. Sen så har vi ju som England till exempel som ett nytt område där massor av champagneproducenter har investerat pengar i, för att man gör champagne liknande mousserande viner där, och de har ju precis börjat. Så där tror jag att det är, liksom, vill man vara först på bollen där, så har en lagringshorisont på 10-15 år ska man nog investera lite i det. Vad har vi mer? Svenska viner kanske?
Har du något tips på svenska viner som är bra? Jag vet att jag var på Ästa vingård här för något år sedan. Men det var ju svårt att få smaka vinerna, speciellt när man inte har gårdsförsäljning heller.
Ja, Kullaberg är väl de som ligger kanske längst fram idag skulle jag säga, rent så här tekniskt sett, att få till liksom riktigt, riktigt bra viner. Så de skulle jag säga. Så är ju liksom...
Grand Prix, vilka är det som gör det?
Skepparps, de är också bra.
Ja, det tycker jag är bra.
Sen är frågan vad som är, om det är liksom investerarviner kanske inte är. Däremot är det kul att dricka bra svenska viner och liksom vara med på tåget. För det kommer ju bli bättre och bättre. Och klimatet hjälper. Eller klimatförändringar.
Om vi går på den här frågan som du sa, att det är inte lätt bara att få tag på vinerna. Var ska man börja leta och köpa någonstans? Det finns ju vissa tjänster som erbjuder det, men jag tänker också, liksom, är vi förpassade till systemet eller är det bäst att åka ner på plats, lära känna folk? Eller ska man sitta kanske redan direkt och köpa det färdiglagat och klart från typ Bukowski och hoppas att det ska stiga ännu mer värde?
Jag tror det är sämst där att köpa på auktion och sen fortsätta lagra det. Då har man liksom redan... Då ska man i så fall köpa viner för att dricka, för att man då slipper lagra dem i 10 år. Och det är väl det de flesta gör. Men Systembolaget, ja, man ska alltid jämföra Systembolagets priser med om till exempel det i hemlandet där vinet kommer ifrån. Ofta så kan ju vinet vara billigare på Systembolaget än till exempel i Italien om det kommer in. Men däremot så gäller det, har du besöker en producent och börjar få köpa direkt och få allokering som man kallar det, då är det såklart det bästa. Som Bartolo Mascarello säljer väl sina Barolos för 40 euro och sen så kostar de 250 om de är i butik. Så det går ju att göra. Men då gäller det att ha en bra relation med producenten.
Jag skulle säga att bygga nätverk med andra vindrickare och snacka liksom om vad de köper sina viner och titta ganska mycket på, om du bor i Sverige skulle jag titta rätt mycket på att kunna göra privat import till exempel från olika importörer. Är du ute och åker bil i Sverige, passa på att gå in på Systembolaget inom mindre stad och kolla på TS-hyllan, alltså tillfälliga sortimentet, för att det kan stå grejer där som, ja, men just nu till exempel i Åre som är ett helt normalt systembolag men som inte riktigt har den vinpubliken, så står det, så vitt jag vet, 3 flaskor av Latours andra vin på hyllan. Och det kan du köpa för, jag vet inte vad det var, 2 eller 3 tusen kronor och stoppa undan. Alltså då har du i alla fall hittat, som Alf var inne på, du har hittat via Systembolaget har du fått det skäligaste priset faktiskt som du kan hitta dem för. Du kommer inte hitta dem någon annanstans billigare. Det tror jag knappast alltså. Så att... om man ska bygga liksom en investering och köpa sådana viner, då skulle jag liksom faktiskt handla rätt mycket dyra grejer från Systembolaget. Kanske gå ner på i Stockholm nere vid PK-huset där och kolla deras fine wine-avdelning. Alltså vinerna kostar en del, men du kommer inte hitta dem billigare någon annanstans förmodligen. Och de kommer, som Alf också sa, bli dyrare över tid. Och plus att du vet att det kommer direkt från källan, så du åker inte på den här förfalskningshärvan heller som jag är också faktiskt att man kan börja bli lite rädd för när det gäller där att man ska investera i vin.
En sista grej till det där som man kan göra, det är att man kan bli medlemmar i vinklubbar som importörerna har, för då kan man få köpa grejer som bara säljs till medlemmar via Systembolaget. Och jag tror mer och mer att det kommer bli mer och mer så här lojalitets köp. Alltså om du köper den så får du köpa det, och liksom är du trogen oss så får du en låda det. Och så i och med att de dyra vinerna kommer bli mer och mer begränsade.
Petter, du nämnde förfalskningar där. Hur vanligt är det att man råkar ut för det om man handlar utanför Systembolaget?
Jag tror man ska akta sig på vissa auktioner, och jag tror att man ska akta sig och köpa. Man ska nog bli misstänksam om man kommer över några så här ganska dyra viner som kanske är lite billigare än vad de är om man ser till själva marknadspriserna, hur de ligger till. Det skulle jag nog säga. Så vitt jag vet så har jag aldrig åkt på någon falskt vin, men jag känner folk som har köpt vin som har varit falsk.
Jag tänkte vi skulle avrunda med några allmänna frågor också. Framförallt kanske lite tips för den som vill konsumera sitt vin snarare än investera i det. Det första jag tänkte kring, det var inne på, ni var inne på det lite i början, det här klassiska uttrycket if it grows together, it goes together, det vill säga italienska viner passar ofta med italiensk mat och franska viner med fransk mat. Finns det några andra sådana tips för att matcha mat och vin som jag tror många är väldigt sugna på att bli duktiga på?
Jag brukar säga grundregel, det kanske bygger lite grann på att man tycker om att laga mat också, men när man lagar mat så kan man fundera lite grann på hur mycket maten smakar, alltså intensiteten i maten. Om du lägger det i ena vågskålen och så är vinet i andra. Om du då tar liksom ett vin som är ganska lätt, ett vitt vin är väldigt lätt, då bör du laga någonting som är ganska lätt. Det är väldigt sådär basic, men jag tror att ibland att man stirrar sig blind på att det här doftar körsbär, då måste jag ha körsbär i såsen. Utan mer att man försöker hitta bara en sån intensitetsbalans. Till exempel har man ett elegant med strävt vin, typ en Barolo, då vill man ha en ganska elegant maträtt, men det måste ha fett i sig för att runda av strävheten. Det är väl därför liksom en Barolo och en risotto är ganska bra kompisar. Har du några superkombos, Petter?
Ja, jag tipsade en kompis idag på gymmet om Madeira och blodpudding, för jag tycker att det är så jävla härlig kombination liksom. Som sagt, jag gillar tanniner. Det är därför jag är så såld på Nebbiolo som druva. Så jag gillar ju också Nebbiolo och risotto, tycker jag är jävligt härligt. Liksom. I all sin enkelhet oftast. Oftast är det ju ganska rena smaker, enkla smaker med vin som blir det roligaste.
Det är mycket lättare att få till en kombination om man använder få ingredienser. Det kan man väl också ha som någon så här tumregel. Och tänka liksom på grundsmakerna, framförallt på sälta och fett. Det är oftast det man som hjälper vinet på traven lite grann. Sen så är det väl lite grann så att du sa att det som växer tillsammans smakar bra ihop liksom. Så är det kanske ibland, men också att ett gott vin passar oftast med god mat om man gillar det liksom.
Nu när vi har er här i podden skulle det passa otroligt bra om man skulle kunna få två vintips var av er. Kanske ett som är lite mer budget och ett som är era all time favorite.
Vi har ju två typer av lyssnare kan man ju säga. Vi har ju de här knäckebrödsmiljonärerna som de kallas, som gör allt de kan för att spara pengar, och de vill nog ha de här budgetalternativen. Och sen har vi ju de stora spenderarna också som mer tittar på kryg och den typen av vinen kanske. Så ett billigt och ett dyrt kanske.
Jag kan börja, Alf, med ett bra. Att köpa på sig så mycket man kan om man sitter på lite dyrare grejer är Barolo 16 som är en jävligt bra årgång. Jag tycker även Barbaresco 16 också. Och som billigare alternativ skulle jag satsa på väldigt mycket på typ så här Lange Nebbiolo för att ha det mera som bordsvin eller alldagligt vin liksom, men ändå få en enorm. Jag tycker man får så sjukt mycket utdelning på en Lange Nebbiolo idag. Kontra till exempel en Pinot Noir från Bourgogne som du måste liksom ändå betala lite mer för att nå en viss nivå som gör att den är bra. Där skulle jag nästan satsa, om man på ett billigt alternativ faktiskt, inte sova på Beaujolais, alltså Bourgogne också, men med Gamay-druvan faktiskt.
Och kanske jag tänker för det med att gå ner till typ Lange Nebbiolo istället för Barolo, att då kan man ju kanske gå på en dyrare producent.
Definitivt.
Och ett bättre kvalitet på vinet.
Absolut. Ja, men jag kan börja med budget. Jag tänker så här att många som vill ha billiga viner, eller billiga viner, ofta vill man ha något vin som finns på Systembolaget. Och då två viner som finns på fasta hyllan är ett vitt vin från Jura, från en producent som heter... jag tror man uttalar Rishkär. Du vet vilka jag menar, va, Petter? Côte Jura, Chardonnay 2019, Rishkär heter producenten. Det kostar 169 kronor. Och då får man liksom Jura i ett sånt där trendområde som också kommer att slå och bli jättedyrt efter Bourgogne nu. Men det här kostar 169 spänn och finns i fasta sortimentet. Det är ett svinbra vitt vin. Och sen så har vi på den dyra sidan skulle om man söker på Systembolaget efter Riesling, Gråsige Växt, det är liksom deras Grand Cru 2019.
Just det.
Så kommer man se att man får upp några viner, men de flesta är slutsålda. Men det är ett sånt där riktigt, 2019 i Tyskland är helt magiskt och det är typ ingen som gjorde dåligt vin. Där börjar man se att priserna börjar sticka lite grann. Men det finns en producent som heter Schäfer Frölich som precis släppte lite magnumflaskor. De kanske ligger på en 14-1500 spänn. Men det kan man spara i 50 år om man vill och sälja då. Eller dricka i sommar. Jag gillar min Riesling ganska ung. Men,
vad äter man till en gammal Riesling?
Men det intressanta med Riesling är att Rieslingen, torr Riesling utvecklas så att när den blir gammal så påminner den mer om att den är fortfarande torr men den får liksom mer frukt så det blir liksom nästan så att den blir lite sötaktig. Så mogen Riesling gärna ost. Om man har söt Riesling så utvecklas den och tvärtom att den är söt men ju äldre den blir desto mer upplever man den som en torr. Och riktigt så här mogen söt Riesling vill man bara dricka som det är. Alla, nästan egentligen alla mogna seriösa viner vill man ju kanske inte riskera att förstöra med mat. Så brukar jag oftast börja i alla fall. Sen om vinet inte var så gott som man trodde, då kan man ju börja laborera med mat.
För jag har en 30-årig Riesling i kylen nämligen som jag inte vågar öppna för jag inte vet vad jag ska äta till. Bra, få lite
ja,
tips.
Våga. Det är bara att köra. Men gör en liten ostbricka där så har du liksom safeat upp.
Och vi har en standardfråga här i podden som är: vad är bästa och sämsta investering någonsin? Och jag tänkte vi kan ju köra en liten specialare här. Och vad är bästa respektive sämsta vinköp någonsin?
Det sämsta köpet är definitivt någonting väldigt sent på kvällen på krogen och dyrt. Så man säger, vi måste bara till en flaska till. Som man inte ens kommer ihåg vad det var. Bästa investering. Jag har gjort som Petter sa precis. Jag har köpt väldigt mycket Barolo 2016. Jag är ganska glad för att jag har gjort det. För snart kommer 17 och 16 är så mycket bättre. Det kommer att hålla hur länge som helst om man vill. Och det är precis nu priserna började gå upp. Så, jag har gjort ganska många. Så här, man är lite nöjd med vissa. Ju längre man har sina viner i källaren desto mer nöjd blir man ju med dem. För att de känns mer, det känns som man köpte dem billigt. Jag köpte en Imperial, det är en flaskstorlek. 6 liter. En Chateauneuf-du-Pape Chapoutier Barberac 98. Köpte jag på auktion för typ så 3000 för 10 år sedan. Det tror jag var ett bra köp. Eller jag vet att det var ett bra köp. Men jag har inte öppnat den än. Jag bara funderar på när man ska dricka 6 liter Chateauneuf-du-Pape. Ja, man måste ju vara ett gäng. Det är svårt att servera det då.
Du, för min del så tror jag att det är dumma köp är väl att jag köpt. Ja, jag har ju också gjort det där, köpt liksom lite för glad i dojan och så har jag köpt något jävligt dyrt vin på krogen som är liksom inte alls hinner förstå eller ens fatta hur bra det är när jag väl dricker för att jag har druckit för mycket. Men sen har jag väl kanske ibland köpt lite för mycket kvantitet om man säger så utav ett vin som jag kanske inte behöver köpa 36 flaskor utav. Det kanske hade räckt med 6 flaskor. Det är mina dåliga grejer. Bra grejer är väl att jag har köpt. Jag har byggt upp en ganska aggressiv samling liksom över tid nu. Och väldigt mycket som jag vet inte tappar värde. Och i granens fall så är det väl egentligen att jag har 2 Romani Conti i källaren. Som är köpta för någonstans 40 000 styck. Och de är ju värda liksom. Ja, de är ju värda så mycket pengar så alltså att det är helt sjukt vad de sticker i samma sekund som de kommer ut. Och de har jag där för att jag ska sälja dem till restaurangen, till gäster. Men det är också, det är så här vin där man ser den snabbaste värdeökningen någonsin.
Avslutningsvis, vart följer man er?
Man följer väl oss på Dela en flaska på Instagram eller Alf Tumble på Instagram eller Petter Alexis. Askegren på Instagram.
Ja, precis. Jag heter Petter Alexis, snabbla Petter Alexis på mitt konto på Instagram och Alf heter ju Alf Tumble och sen har vi ett konto som heter Dela en flaska. Glömde även säga faktiskt att jag jobbar som importör idag med en firma som heter Budbreak och eller Budbreak Wine på Instagram och vi köper in från hela världen men vi har också mycket bra vin.
Det kan vi säga också att det är bra att följa ett gäng importörer för att ofta lägger de upp när de har aktuella grejer på gång. Och vin säljer slut idag så fort så det är bra, man kan nog inte liksom sitta och, man måste hålla koll på sitt Instagram-konto
Man måste vara aktiv. Man måste vara aktiv. Saker kommer inte komma krypande fram till dig och komma ner erbjudande i din brevlåda, utan du måste vara ute och leta. Och som Alf sa också, alltså, vi har ju nyhetsbrev i våra hand på Budbreak liksom, och vi skickar ju ut det direkt innan vi går ut offentligt, berättar ju vi att vi har Costanti till exempel, Brunello, så här, återvärd Brunello-producent, och då får ju de medlemmarna som har med det här mail som får mejlet, de får ju förtur liksom, för att de hinner snabbare. Det kostar ingenting att vara med i de här registrerna. Så att det kan vara en bra sak.
Har ni tips på några importörer att följa? Givet Budbreak såklart.
men jag kan väl dra några. Jag tycker man ska följa Panache, Pompette, Johan Lidby, Vinunik. Har vi mer? Det finns ju många som säljer vin, alltså som har lite olika konton. En del säljer lådviner på distanshandel, så det blir lite på vad man är intresserad av.
Franska vinlistan kan man följa också, va? Eller?
Vad sa du?
Franska vinlistan.
Ja, franska. Alltså det
Oskar finns Skog skulle jag vilja slå ett slag för, som är en producent som man kan, eller producent, importör som man faktiskt också kan höra av sig till, som han är ju en gammal vinmäklare som kan också leta upp grejer som man faktiskt de facto letar
precis
efter.
Vad är mer? Handpicked är ju trevliga.
Provinum.
Ja, det finns många, det är många, det är mest vad man själv kanske tycker om för något. Liksom. Många importörer specialiserar sig på vissa saker. Gillar man naturvin så är det Vin och Natur. Wine Trade, jättebra. Och sen så är det vissa som har roligare Instagramkonto än andra också. Jag skulle säga att de mer progressiva, yngre vinimportörerna är ju bara på sociala medier. Medan de stora som varit med ett tag kanske inte är lika aktiva.
Perfekt. Jag ska lägga länkar till era Instagram-konton här också, kommer vi göra förstås. Jag ska försöka få in några av de här importörerna ni nämnde också. Några känner jag till, några var nya, så jag försöker lägga till dem så gott vi kan. Sen ska ni ha ett jättestort tack också för att ni tog er tid.
Ja, det var så lite.
Tack så hemskt mycket.
Ja, och jag kan tänka mig att många som lyssnar nu är rätt sugna på att kanske köpa lite vin och kanske till och med investera lite vin. Det är dock ganska mycket avgifter i Sverige. Dels är det avgifter från auktionshusen som kan ligga upp mot 20-30% på försäljningen. Och dessutom har vi ju ganska höga skatter och så vidare på alkohol. Så därför tänkte jag så här, det finns faktiskt en jättebra tjänst för det, och det är Rare Wine Invest. De har en jättesmidig tjänst för att kunna investera i vin på ett bra sätt helt enkelt. Så därför hörde vi faktiskt av oss direkt till Rare Wine och frågade, vill inte ni komma hit och sponsra podden och då få presentera er tjänst? Så det är ett sponsrat samarbete med dem, men det är vi som har bjudit hit dem för att vi tycker att det här är en tjänst som är väldigt smidig att använda för att just investera i vin på ett smart sätt. Så vi har med oss Alexander, så välkommen hit Alexander. Vill inte du berätta först lite om, vad gör Rare Wine för någonting? Vad är det ni erbjuder era kunder?
Jättekul att vara med. Det som vi egentligen erbjuder som gör oss unika mot många andra är att det finns väldigt mycket företag som kan hjälpa folk att investera i vin. Det finns företag som hjälper till att köpa och sälja viner också. Och det finns även en hel del företag som faktiskt erbjuder vinkällor och så vidare. Vår fördel, det vi gör, det är att vi är då Rare Wine Group. Vi har tre ben. Vi har Rare Wine Trading som är egentligen vår inköpsavdelning som köper och säljer exklusiva och sällsynta viner i stort sett dagligen till världens alla länder. Och de här har ju då ett jättestort nätverk för att just hitta köpare när det är dags att sälja av sin investering. Sen har vi det andra benet som där jag jobbar då på Rare Wine Invest. Vi jobbar med klienter som vill investera i vin, också mot världens alla kontinenter. Vi har drygt 800 investerare idag, där Sverige är vår näst största marknad. Så där hjälper jag och både mina kollegor i Danmark men även vi som sitter i Stockholm att bygga upp en bra portfölj som matchar just din unika tidshorisont och budget och så vidare. Sen har vi ett tredje ben som är vad vi kallar Nordic Freeport, som kanske gör att vi sticker ut lite extra. Vi har då det enda tullfria lagret inom EU där privatpersoner faktiskt kan lagra sitt vin utan att åka på moms och tullavgifter och så vidare. Så det är väl lite det som gör oss just unika mot många andra.
Om man backar bandet lite här, varför är vin en bra investering?
Ja, men vin är ju spännande. Det är egentligen en konstant produktion jämfört med mycket annat. De här bästa vingårdarna, de kan inte helt plötsligt bara bestämma sig att men nu ska vi producera dubbelt så många flaskor mot föregående årgång till samma kvalitet. Om man tittar på kanske den mest berömda gården Romani Conti, producerar ungefär mellan 4 till 5 1000 flaskor vin per år. De har ju en gård som är 1,8 hektar. Det är ungefär 2 fotbollsplaner. De här kan inte bestämma sig att vet vad, nu dubblar vi produktionen. För då kommer kvaliteten på det exklusiva vinet bli mycket, mycket sämre. Det är ju det. Och allting handlar ju om, likt andra investeringar, det handlar mycket om tillgång och efterfrågan. Framförallt om vi tittar här i Sverige. Mycket vin dricks upp alldeles för tidigt. Innan egentligen det kallade drickfönstret slås in. Så varje gång en flaska öppnas upp och du sitter med de här flaskorna i din portfölj, så ökar värdet på de som faktiskt blir kvar. Men det gäller ju som sagt, det är otroligt viktigt att man går på just de vinerna där efterfrågan är hög och produktionen generellt är väldigt låg.
Hur går det här till rent praktiskt då? Man stoppar in en summa sedan, tar jag. Men ja, det är ju inte knappast som hos en nätmäklare att man bara klickar på de aktier man vill ha eller man klickar på de viner man vill ha, så köps de in och hamnar i ett lager. Hur funkar liksom rent praktiskt? Hur sätter man ihop en portfölj?
Ja, men precis. Ja, men först och främst, så jag brukar sätta mig och ha en ordentlig genomgång med en potentiell investerare. Titta lite på vad har man för förväntningar på avkastning, vad har man för tidshorisont, vad har man för budget som du var inne på. Vi har satt ett startkapital på 10 000 euro eller ungefär 100 000 kronor just för att kunna sprida risken också och inte lägga alla ägg i samma korg. Vinerna vi jobbar med också är ju kanske inte de som man vanligtvis tar ett glas och häller upp i när man sitter på en utservering här i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Så att det är för att vi ska kunna just få tag i de bästa flaskorna. Men många av våra investerare faktiskt, de tycker om att dricka vin men kanske inte har så mycket kunskap. Då brukar jag ställa frågor om man intresse i någon specifik region eller något land som man gärna vill ha med, eller om vi ska bygga en portfölj som hela målsättningen är att få så pass mycket avkastning som möjligt. Så att jag försöker ha en ganska mycket öppen kommunikation och vara så transparent som möjligt. Att, men det här är min tanke som jag tycker är en bra portfölj efter din tidshorisont. Sen får de jättegärna, det är alltid investerarens beslut i slutändan. Vill de ha med det här Bordeaux-vinet, jättegärna. Så kanske jag är ett bollplank att jag kanske inte alltid rekommenderar det, men självklart löser vi det. Så det blir ganska mycket samspel. Men många lägger ju egentligen hela ansvaret på oss där vi bygger upp en portfölj. Men beskriver väldigt mycket varför vi har just valt de här vinerna. Vad vi tror om potentialen, vad har vi sett tidigare. Så att jag tror transparens är jätteviktigt när man sätter ihop en portfölj. Oavsett om jag gör det tillsammans eller att vi gör det.
Hur ser det ut med äkthet av vinerna då? Hur kan man försäkra sig om att det inte är någon som har suttit och smugglat in lite hallonsaft i flaskorna?
Ja, det är en kanonfråga. Det är ganska mycket, alltså framförallt vi i Skandinavien, vi är ganska hårt drabbade av just bedrägeriförsök. De banditerna är ju påhittiga, de hittar nya sätt att tjäna pengar. Vin är även en sådan. Så att där ska man väl faktiskt generellt vara lite försiktig och handla. Framförallt de exklusiva vinerna helt på den privata marknaden. Vi har ett som vi kallar anti-fraud team som leds av en vindetektiv som heter Mats Dus Pedersen. Han går igenom alla flaskor vi tar in. De hamnar i, man kan kalla att de hamnar i en karantän först och främst. Där han sitter med UV-ljus, mikroskop, letar efter dolda kännetecken som producenterna sätter antingen på etiketten, kan vara vattenstämplar. Under aluminiumet kan det finnas någon liten kod. Så han går igenom samtliga flaskor och han används också utav, förutom oss då, men många av de stora auktionshusen runt om i världen lånar in honom från oss. En del producenter också när de får tillbaka viner använder honom för att verkligen bekräfta att det här är äkta vara. Så det är en jättebra fråga och man ska vara väldigt försiktig när man lägger 30, 40, 50 000 på en flaska vin. Då är det bra om det är äkta vara såklart.
Känns ju som att det där borde kunna lösas med blockchain tycker jag. Ha ett unikt ID-nummer på varje och registrera på blockkedjan till exempel.
Ja men absolut. Och det är ju många producenter gör det. Man har koll på exakt vilken nummer i ordningen den här flaskan är från producenten. Så att absolut.
Men vi backar tillbaka till det här praktiska då. Jag har stoppat in pengarna, ni har köpt vinerna. Var förvaras de någonstans och vad kostar den förvaringen framförallt?
Förvaringen kostar, det som man ska ta med sig är att man äger ju alltid, du som investerar äger ju alltid alla flaskor till 100%. Vi ser gärna att vi ska behålla vinet på vårt lager, för vi har en ambition att även få sälja av portföljen längre fram. Ska vi lagra det på vårt momsfria och tullfria lager i Danmark, då tar vi en 0,7% per år på det totala portföljvärdet i avgift. Men då är också alla flaskor försäkrade till 110% efter den senaste värderingen. Så att jag kan tycka att bara försäkringen kanske täcker den avgiften. Går man in med 100 000 så är det 700 kronor per år. Men det man ska ha i åtanke är att, som sagt, man äger alltid flaskorna. Man kan, vill man efter ett tag känna att vet vad, jag dricker upp de här istället. Då hämtar man hem dem eller vi fraktar hem dem. Man kanske har någon bekant i sitt nätverk som vill köpa loss portföljen. Då kan man sälja av det själv. Man kanske vill gå till ett auktionshus här i Sverige som ska sälja av det. Då kan man självklart göra det. Vi tar en säljkommission på mellan 5-10% beroende på portföljstorlek. Och där är vi... Där ligger vi jäkligt bra till om man ska jämföra med många av auktionshusen.
Och nu tror jag att många av våra lyssnare, de är vana att tänka fondavgifter och courtage kanske. Och fondavgifter, ja, 0,7%, det är väl inte hela världen. Det är en helt rimlig avgift, speciellt med tanke på att det här är en fysisk produkt som ska lagras fysiskt och dessutom försäkras. Men de här 10% i försäljningsavgift tror jag att många kommer reagera på och tycker det är dyrt. Men jag vill ändå bara lyfta det då, eller 5-10%, förlåt, det skiftar ju lite där. Men där ska man ändå tänka på att säljer man via till exempel Bukowski, så det är det enda alternativet att sälja som privatperson i Sverige. Där har man väl 15% tror jag säljaravgift. Sen betalar också köparen typ drygt 20% i slagavgift, vilket då såklart, ja, men ändå måste bäddas in i det här priset. Och jag tror att man ska kanske ta med sig i alla fall när man hör det här att man ska se det här som en investering som sker på lång sikt. Men investerar du i de här vinerna i 10, 15, 20 år, kanske till och med ännu mer, man får ju sluten av avgiften över det. Sen är det klart att man ska ta hänsyn till ränta på ränta och sådana saker, men då blir det i alla fall en betydligt lägre avgift på det sättet. Så att det uppmuntrar kanske också till att det var lite mindre aktiv.
Ja, precis. Och som sagt, ju större portfölj man har så minskar kommissionsavgiften. Men som sagt, återigen, man kan ju sälja vinet själv. Vi känner oss trygga med att vi har ett otroligt starkt nätverk över hela världen av andra investerare, men framförallt konsumenter som faktiskt dricker upp de här otroligt exklusiva flaskorna. Så att vi ser till att få det maximala marknadspriset när vi väl säljer av portföljerna. Och som du säger, förhoppningsvis har man en ganska lång tidshorisont på sin investering också.
En annan stor fördel där som du lyfter är att det är moms- och tullfritt. Det är jag jättenyfiken på att höra mer om. För det är ju den stora biten, annars det kostar ganska mycket pengar att ta in vinerna i landet. Det kostar ganska mycket alkoholskatt och så vidare. Hur funkar det upplägget? Och jag antar att man fortfarande måste betala den där tullmomsen om det lämnar lagret. Det vill säga att jag till exempel vill kanske skeppa hem vinet för att dricka upp det istället.
Det stämmer. Du åker ju på den danska momsen som ligger på runt 25%. Och sen så ska du ju även betala svensk alkoholskatt. Och den på vin ligger väl på 26 kronor liten. Och det, har du viner för 5000 kronor per flaska så är inte det supermycket. Men det blir en del. Så det ska man ta med sig. Men så länge vi har vinet i Danmark utanför Aalborg och även säljer portföljen, då åker du aldrig på de här avgifterna. Så det är ganska unikt att vi har fått igenom det här med danska staten.
Ja, och det här var en av de grejer jag fastnade oss för, att just när man slipper med moms- och tullavgifterna, då blir det ändå ganska förmånligt, i alla fall jämfört med alternativet att köpa hem det själv och ha det och sälja det via Tempe Bukowski, så blir det väldigt attraktivt prismässigt och skattemässigt. Men om vi hoppar tillbaka till det här lagret då, vad är fördelarna med att ha det hos er istället för att det kanske lagrar hemma i källaren? Och om man verkligen vill ha vinet hemma fysiskt, kan man få det skickat från lagret hem till sig själv?
Det kan man absolut göra. Som sagt, man äger flaskorna, man kan alltid få det hemskickat. Fördelen, jag kan tycka att för att få ut det maximala marknadspriset vid en eventuell försäljning av sitt vin längre fram, så lagrar man det hos oss, så får man en tredjepartsdokumentation som påvisar att det har lagrats under de bästa förutsättningarna. Det är 75% luftfuktighet, konstant 12 grader, inga vibrationer. Det kommer visas på försäljningspriset. Däremot så förstår jag att man vill, när man väl investerar i en fysisk produkt, så vill man kunna känna och klämma lite på sina flaskor. Så vi brukar säga att man är mer än välkommen att faktiskt komma ner till vårt lager, gå runt. Det här lagret har 2,5 miljoner flaskor, så det är ganska häftigt att gå runt och titta på massa exklusiva flaskor. Det får man gärna göra. Jag brukar ha en hel del FaceTime-samtal med folk också som mer vill se sin fysiska portfölj, men kanske inte har möjlighet att ta sig till Danmark. Så det tycker jag att man i alla fall, har man möjligheten ska man komma och se på oss.
Ta en liten roadtrip ner till Danmark kanske. Det låg i Aalborg, va?
Ja, precis. Norra Jylland. Så att om man svänger förbi Legoland kanske med familjen, så kanske man kan övertala resterande del av familjen.
Lämnar ungen på Legoland och sen drar man vidare själv.
Ja, men exakt. Något sånt.
Så den stora frågan här är ju, vad är den förväntade avkastningen på att investera i vin? Det är nog många som är intresserade av.
Jag försöker vara väldigt tydlig med att om man tänker att man ska investera och tjäna en hög avkastning på ett år, då är vin en rent sagt riktigt dålig investering. Har man en tidshorisont på 5 till kanske 10 år, då tycker jag absolut att man ska förvänta sig, jag menar, i alla fall minst 8% per år i årlig avkastning. Sen får man vara lite kall. De första 1-2 åren händer det. Det är klart man ser att värdet ökar för varje flaska vin. Men det händer inte riktigt lika mycket som kanske från år 3 till 5. Och det gäller att också bygga upp en portfölj där man, ja, men där vi får tydlig information att jag vill ha den här i 10 år. Då bygger vi en portfölj som ska hålla i 10 år. Då kan det också vara viner som man behöver sälja av efter 3-4 år för att verkligen nå än mer än 8%. Men 8% tycker jag man i stort sett ska, vi garanterar ju aldrig någonting, för det ska man inte göra. Men vi tjänar ju först pengar när vi säljer av portföljen, så vi jobbar ju för att få en så stor avkastning som möjligt såklart. Men minst 8% per år ska man absolut förvänta sig, tycker jag.
Ja, och det genererar ju också en avkastning på ett väldigt intressant sätt. Alltså man har intressanta egenskaper, tycker jag, med vin som investering. Just för att det är, ja, men en hyfsad ändå lågrisk investering. Det är ju en begränsad tillgång hela tiden, som du är inne på. Jag vet att ni har mycket information när ni är på er hemsida och en del intressanta grafer, till exempel hur vin presterade under finanskrisen, där man ser att det är en mycket lägre drawdown på vin. Så jag tycker det är faktiskt en intressant aspekt att ta hänsyn till. En intressant investering kanske just för att bevara kapital framförallt. Det kanske inte är den största högriskinvesteringen.
Ja, och det som jag tycker är viktigt att lägga till, vi får höra ganska mycket att 8-10% per år, det kan jag slå. Det har jag slagit de senaste åren på aktiemarknaden ganska ordentligt. Och det köper jag absolut att många gör. Det man får väga in när jag tycker att de 8-10% är bra, det är att det räknas verkligen som en lågriskinvestering. Det ska väldigt mycket till att en bra champagne från ett bra champagnehus till exempel, och även en bra årgång då från till exempel 2008 eller 2002, ska vara mindre värt om 4 år än vad den är idag, när det har druckit upp mycket flaskor. Så att man får väga in den extrema låga risken, tycker jag, när man tittar på den här avkastningsprocenten.
Så det är kanske liksom ingen tillgång för den som är, ja, men ung och precis börjat jobba, och den personen kanske ska spara mycket mer högrisk eller liksom aggressivt, medans det här är ju ett sätt att egentligen diversifiera och försöka bevara kapital på ett bra sätt och ändå få en rätt bra avkastning.
Precis, det är ett gott substitut.
Innan vi avrundar här så skulle jag bara vilja veta, vad är det som har utvecklats bra prismässigt i vinvärlden? Vad har varit goda investeringar på senaste tiden?
Vi jobbar, men top of mind mycket är ju generellt Bordeaux när man pratar om vininvesteringar. Vi jobbar ytterst lite med Bordeaux. Det finns väldigt mycket Bordeaux-viner ute för spekulation. Det finns mycket årgångs, många har sparat på Bordeaux-vin genom åren. Det vi tittar på är mycket Bourgogne, där de har en mikroskopisk produktion, extremt hög efterfrågan, gör bra viner. Men det vi har kanske sett, framförallt förra året, såg vi att champagne har gått otroligt bra. Det finns ingen direkt tradition av att spara på mycket champagne, det konsumeras upp. Och sen även faktiskt en del italienska viner, och framförallt supertoskanare, som har blivit mycket håsat även här i Sverige de senaste åren. Även en del Barolo och Brunello viner kan vara riktigt bra. Men som sagt, vi jobbar framförallt med Bourgogne, champagne och en del italienska viner. Och sen ett par riktiga höjdare från Kalifornien och Napa Valley. Så det skulle jag väl, svårt att säga exakta flaskor, men jag tycker, tittar man på champagne så ska man ska gå på de stora champagnehusen och framförallt rätt årgångar. Då kommer man riktigt långt avkastningsmässigt.
Vi kommer förstås lägga en länk här i avsnittbeskrivningen till rarewineinvest.se, som jag tycker ni ska kika in. Det finns mycket intressanta fakta om att investera i vin, och jag tycker gärna inte att det är en bra tjänst som ni erbjuder för att investera just i det här tillgångsslaget. Slutligen då, Alex, har du något vintips till våra lyssnare? Den här podden går ju ut på en torsdag, så att helgen närmar sig. Vad ska man köpa för någonting för att få en riktigt bra helgkänsla?
Ja, precis. Svår fråga att ställa till mig. Det finns otroligt mycket. Ja, men släpps på en torsdag. Ja, men ta en helg, öppna upp en riktigt god champagne. Och oavsett om det skulle vara från att det behöver inte vara en kristall eller någon dyrgrip, men försök hitta en champagne från 2012 eller 2008. En torr såklart. Så kommer man väldigt långt, och bra skjuts in i helgen.
Ja, det låter trevligt. Vi säger stort tack, Alex, och stort tack till Rare Wine Invest.
Tack så mycket.
Det blev lite annorlunda avsnitt den här veckan, Fabian, med lite alternativa investeringar istället för aktier och case. Så jag vet inte, det är kanske svårt att köra någon innehållsförteckning till det avsnittet.
Nej, jag äger lite Nebbiolo, lite Barol, lite Bourgogne.
Precis, så vi kan ha intressen av att prata om de här regionerna och druvorna.
Nej, men så är det. Vi kallar oss själva för Market Makers podd, tillväxtaktiepodden. Men ibland så spelar egentligen inte aktiebiten roll. Det man egentligen bryr sig mest om är tillväxt i portföljen. Och Och då är det jäkligt spännande att kolla på alternativa sätt att investera. Vi har ju snackat om krypto också, det är ingen aktie. Ja, förhoppningsvis så tycker ju lyssnarna också att det är intressant.
Ja, men precis. Och vin ska ju faktiskt ses lite mer som en... Det är ganska intressant ur risksynpunkt just. Du kommer inte få några 100% per år, utan i bästa fall kan du få kanske som börsen. Liksom 8-10% per år. Men det är ju en väldigt annorlunda tillgångssida i just vin. Att det faktiskt inte blir mer vin, så att säga. Så det är väldigt intressant. Men oavsett vad du tänker och har hört, så ska du komma ihåg att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna, eller vår gäst och även sponsorer tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Sen vill vi förstås tacka våra sponsorer den här veckan. Det är Rare Wine Invest som har en supersmidig tjänst för att just investera i vin. Men vi ska heller inte glömma bort Fidelity som sponsrar veckans podd, som har väldigt intressanta fonder som ska kika in. Och sist men inte minst har vi med oss Expecunia som börsnoteras nu, där sista teckningsdatum är nu 9 juni. Så gå in och kika på deras nätmäklare och kolla om det kan vara någonting intressant för dig.
På tal om intressanta saker för dig, hittar du någonting intressant som du vill dela med dig av? Ja, kontakta oss då på podcast@marketmakerspod eller på twitter@marketmakerspod. Då även jag, Fabian Fransén, finns aktiv. Niklas har tyvärr inget Twitterkonto, så det går inte att följa honom där. Lämna gärna en recension på iTunes om du tyckte om det här avsnittet, om du tycker om den här podden. Det gör att vi rankar högre och kan fortsätta vårt världskära välde som världens största podcast. Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
Du vill säga stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.